Välkommen tillbaka till oss på Placera TV. Vi är ju mitt inne i rapportperioden och det är ju ganska svårt att hänga med i alla svängar. Håll gärna koll på placera.se, där uppdaterar vi regelbundet på de rapporter som kommer in. Men vi ska försöka hålla lite grann koll även i det här avsnittet. Och med min hjälp har jag ingen mindre än Stefan Roos från Eurigo Capital. Välkommen tillbaka.
Tack så jättemycket.
Hur var påskan?
Mycket, mycket bra. Ja. Lite fjällluft och fundera i lugn och ro.
Ja, det behövs ju ibland faktiskt.
Ja, det behövs.
Du, innan vi går in på dagens diskussionspunkter, kan du bara ge en kort recap på hur ni resonerar och varför ni resonerar eller investerar som ni gör? Det kan vara bra att veta innan vi visar dagens grejer.
Framförallt har vi en väldigt fundamental modell. Mm. Så vi går djupt in i bolagen och försöker se hur kan det här bolaget förändras på lite längre sikt. Finns det någon förändringskraft överhuvudtaget? Och om det gör det, vad är det som ska driva den förändringen? Så vi tittar liksom noga på ett antal faktorer och försöker hitta det här. Och sen såklart tittar vi mycket på värdering också. Mm. Men vi börjar med att leta efter förändringen i bolag.
Och hur långt tålamod har ni för ett sånt här förändringsarbete?
Men vi tycker 5 år är lagom period för att se en liksom genomgripande förändring. Det är klart att ibland går det fortare och ibland tar det längre tid. Men vi är inställda på när vi investerar att det här är 3-5 år framåt som vi kommer vara ägare.
Hur ser annars er nettoexponering mot aktiemarknaden ut?
Den har pendlat, men historiskt har vi legat på 40-45%.
Ja.
Så vi har knappt halva risken, om man uttrycker som så, mot aktier, mot en vanlig aktiefond.
Och det är inget som sticker ut just nu om ni tittar på fonderna?
Vi är lite högre idag, jag tror vi ligger runt 50 idag. Men,
okay.
men det är fortfarande inget som är anmärkningsvärt.
Du, jag måste fråga dig, varför kan man inte handla fonden dagligen?
Vi har valt att sätta den som månadshandlad för att vi tror att det kan vara bra för den typen av investerare som gillar våran fond. För att det stödjer det här långsiktiga. Vi kan arbeta i lugn och ro med investeringar. Vi kan delta i valberedning, i ägarfrågor. Vi vet lite mer vilket kapital vi har att röra oss med hela tiden. Okay. Har man dagliga flöden så vet du själv, det kan gå ut imorgon.
Ja, ja. Så det är lite lugn och lite långsiktighet.
Ja, stabilitet i förvaltningen. Och jag tycker ändå månadshandlad för en kund är ju inget problem. De flesta har en längre placeringshorisont än en månad.
Okay. Du, det är som sagt mitt inne i rapportperioden. Hur förhåller ni er till rapportperioden? Liksom, så här ser det ut bara idag.
Ja, vi har ju fokus på våra innehav såklart. Ja. Sen om man hinner, det gör man alltid lite, så sneglar vi på annat också.
Ja.
Men först och främst våra bolag. Och vi vill ju se att de levererar de så att säga, värdedrivare som vi har köpt in oss i.
Okay. För det blir ju nästan, det går ju inte.
Nej, det går inte. Och man får gå tillbaka någon vecka senare när någon lugn dag.
Och när bruset, alltså så, när jag var analytiker så var det nästan bättre ibland att vänta en vecka tills bruset har lagt sig.
Ja.
Med lite nya perspektiv.
Och jag tycker ofta att man upptäcker någonting nytt när man läser den andra gången.
Mm.
Första gången är lite stressig.
Ja. Men det finns faktiskt ett bolag i den här gedigna listan som har kommit idag som jag vet att du och jag har pratat om tidigare. Och det är Resurs.
Mm.
Du var ju här tidigare i år och prata om att det var en relativt ny investering.
Mm.
Va?
Det är ett nytt innehav för oss. Vi har byggt upp det under vintern.
Ja.
Så jag tror det var i februari som vi gick ut med att vi har en position.
Lite kort om rapporten då. Vad såg du i den?
Jag tycker det är ändå en faktiskt typisk resursrapport. Väldigt stabil.
Mm.
De har ju levererat nästan varje kvartal sedan de noterades för 3-4 år sedan. Men det fanns ett minustecken. Norska verksamheten, där är marginalen pressad nu. Och det är tydligen så att det hela norska lånemarknaden är under lite press. Nya kreditregler och hur man informerar om lån och så vidare.
Hård konkurrens också, eller?
Ja, det har blivit så då att konkurrensen har ökat.
Mm.
Så att många jagar volym i Norge.
Ja.
Men resurser har ju visat tidigare att man har förmåga att hantera det. Och ledningen skriver i rapporten och är ganska övertygad om att deras åtgärder som man har satt in kommer verka ganska så snabbt, redan Q2 och Q3.
Okay. Vi kan titta på kursgrafen. Det här är då sen, vad blir det, december, det är ett halvt årsskiftet förra året va? Nej, det är från i år, förlåt. Om man tittar på det här utvecklingen då, det har ju varit ganska stabilt upp och klart bättre än index då. Det är väl Swedbank mycket som pressar. Men vad kan man säga om här, var det här de hade en placing då, eller?
De hade en, Nordic Capital sålde ut lite aktier. Sen tror jag kanske att resursaktien hade en svacka på grund av den allmänna bankoron. Ja. Här är ju bankindex. Ja. Och bank är ju lite grann ifrågasatt generellt sett. Mm.
Någon drogs med det som mycket annat.
Jag gissar att de fick en liten släng av det här. Ja. Men sen när man tittar på siffrorna och den exponeringen och framförallt de låga kreditförlusterna som resurs har, så tror jag liksom, ja, då är man tillbaka på att det här är ett annat spel. De har en return on equity på, ja, beroende på vilket mått, men mellan 25-30%. Okay. Och de har en tillväxttakt på omkring 10%. Så det har ju inte storbankerna.
Nej. Och det är ingenting som har ändrats i er syn på det här caset under den här perioden?
Nej, Norge som sagt var lite svagare än vad vi och andra kanske har trott. Men det är en delmarknad. Mm. De gör åtgärder. Jag misstänker att de kommer på olika sätt höja räntorna på den stock man har i Norge. Så att med lite prishöjningar i Norge så har man det under kontroll igen. Och man kommer inte jaga volym. Jag tror att man kommer liksom satsa mer på de andra marknaderna i Norden framåt.
Har ni tagit rygg på Erik Selin och köpt mer?
Vi köpte mer i den där placingen som var. Ja. Men då, vi visste inte vad Erik gjorde. Men sen visade sig att han också köpt. Fast inte, han har tydligen legat och plockat i marknaden. Men det är liksom bra när sådana personer köper aktier. Så det är bara positivt.
Du, en sista fråga om resurs. De är ganska överkapitaliserade, va? Mm. Hur kommer de hantera det?
De kommer fortsätta som vi bedömer, fortsätta dela ut 5-6%. Det är väldigt bra direktavkastning. Sen kommer de jobbar ju på att introducera ett buyback återköpsprogram. Okay. Nu har det tagit lite tid och man ska ju ansöka på FI för att få göra det som bank. Och nu har de bolagsstämma imorgon, tror jag. Okay. Så det är vissa procedurer som måste avklaras. Ja. Men under Q2 eller senast Q3 så tror jag de introducerar ett återköpsprogram också.
Ja, det får vi följa. Du, apropå att, vad ska man säga, upprepa lite gamla cases, är ju ett som ni också har snackat om, det är ju Lindab. Där ni också har gått in relativt sent, eller?
Nej, den har haft
länge, ungefär,
ja, 2 år. Ja, okay. Medellång tid för oss.
Och det här är ju, de kom ju med en positiv vinstvarning här för, vad blir det, en månad sedan kanske?
En månad sedan.
Ja. Som var, de gav ju inte alla siffror givetvis, men en försmak. Och det här är då deras omsättning, de gula staplarna, och så har vi EBIT-marginalen. Det här är rullande 12 månader. Och det är ju anmärkningsvärt hur den här, nu är det lite konstig skala, men ungefär 2 procentenheter på mindre än ett år har lönsamheten stigit. Varför det? Vad är det som sker?
Vi får ju veta det sen när riktiga rapporten kommer, men jag tror att det handlar mycket om prishöjningar. Det är vår tolkning. Mm. Självklart har man gjort en del på kostnadssidan också, men jag tror att den nya vd:n Ola Ringdahl, han har haft ganska kort tid på sig. Jag tror inte han har lyckats stöpa om hela organisationen. Nej. Ännu. Det brukar ju ta tid innan det sätter sig. Däremot höja priserna kan ju märkas rätt fort.
Ja.
Så jag tror att det är det vi ser. Men det här är också intressant, tillväxttakten i bolaget. Jag tror många ser, eller har sett Lindab som ett lite mossigt verkstadsbolag. Mm. Men det som deras huvudverksamhet är ventilation. Och ventilation är ju egentligen ett jättespännande område. Det kan likna det med Beijer Ref som håller på med kyla. Ja. Det här är klimatfrågor. Nu är det här inomhusklimat och ventilation. Men inomhusklimatfrågan är jätteviktig i Europa. Och Lindab har ett starkt varumärke. De har ett starkt distributionsnätverk i Europa. Så de är en tydlig vinnare på de här klimatfrågorna.
Så att en strukturell underliggande tillväxt finns i bolag, vilket då kan man nästan förutsätta att det kommer vara god efterfrågan framöver också då.
Absolut, inom ventilationsområdet. Sen har ju även Lindab då det här Building Systems som är lite ska säga, enkla huskonstruktioner.
Ja.
Det är inte samma strukturella tillväxt, det är mer cykliskt till upp och ner. Just nu går det ganska bra där också i våran bedömning. Östeuropa har ju vänt upp igen. Så att jag tror att just nu ligger Lindab rätt med även den sämre delen.
Okay.
Men på sikt så blir vår tes är ju att Lindab kommer bli ett renodlat ventilationsbolag. Och det är det som nya vd:ns uppgift är. Det första är återställa lönsamheten. Nästa del, renodla bolaget.
Nu känns det ju ganska återställd. Men finns det ytterligare potential då med den underliggande?
Den kan ju gå upp mot 10%. Lindab var uppe på 14% för 12 år sedan eller någonting sånt. Så upp mot 10 kan den nog röra sig. Men visst, den börjar närma sig normaliserad.
Ja, finns det. Du, jag tänkte vi skulle avsluta med att diskutera ett tema som ni tittar mycket på nu. Mm. Och det har ju då, det är ju förändrat köpbeteende. Vi har ju pratat om det jättemycket i marknaden, om liksom från butiker till e-handel. Ja. Det är ju liksom den klassiska. Hur resonerar ni kring det här beteendet?
Vi började ju, ska säga, ta upp det här temat för 2-3 år sedan. Och då visste vi inte liksom hur djupt eller hur stort det här kommer bli och så vidare. Men det är ju bara att konstatera att det har blivit en större förändring än vad vi alla tror jag.
Ja.
Och det liksom blir bara bredare och bredare. Det slår över flera branscher. Så att det här, som vi ser det här är ett långsiktigt tema. Det kan verka 10 år till eller mer. Så vi kommer ha det som ett viktigt tema. När vi letar bolag så måste vi liksom ringa in någonstans. Vi har 500 bolag att välja på i Norden. Ja. Var ska vi börja leta? Och vi vill leta efter förändringar. Då är liksom det här temat intressant.
Och den enkla analysen är liksom sälj butik, köp online. Försäljning. Vi såg JC igår, tror jag, har stora problem och riskerar att gå i graven. Men är det så enkelt? För om jag tittar, du tog med dig några exempel på korta och långa som ni har gjort, va?
Jag tycker att det första du sa, det håller jag med om, undvik retail.
Ja, det är den enkla analysen.
Det är den enkla analysen och det har ju varit klockrent nu om man har hållit sig till det spåret. Men sen e-handeln då, köp e-handeln, där tror jag där finns det många negativa frågetecken.
Också. Lönsamhet till exempel.
Lönsamheten, det blir mycket mer prisfokus såklart på nätet. Unikiteten minskar på något sätt. Returgraderna, jättehöga. Ja. Så finns massor av frågetecken, så vi är ganska negativa. Vi ser nog att det blir en rejäl utslagning inom 5 år. Det kommer bli ett par kvar och de här mindre kommer försvinna.
Och då gäller det att hitta andra bolag eller sektorer som gynnas av den här beteendeförändringen. För när jag tittar på, nu har du, vad är det för tidshorisont förresten på parenteserna?
Det här är sen
ett år eller något sånt.
Sen januari 2018.
Okej. Okay. Och det ser man här. Qliro och
förlåt, det är nog
Vi kan.
Nej, januari 2017.
Januari 2017. Qliro och XXL vet jag att ni har pratat mycket om i olika medier. Men de här två då? Catena är ju ett fastighetsbolag.
Ja, och den har vi varit med i 3-4 år. Och det är ju, tycker jag, då Nordens främsta logistikfastighetsbolag.
Ja.
De är ju renodlat fokuserade på logistik. Och de har kunder som DHL, Postnord och så vidare.
Mm.
De är ju en tydlig vinnare på e-handeln. För det krävs ju mer och mer pakettransporter. Och man behöver inte bara transportera, man behöver ha varulager och sånt som är automatiserade, som kan ta hand om de här flödena. Så att Catena har investerat och byggt lager åt kunder som till exempel Boost.
Ja, just det, nere i Ängelholm.
Ja, och Catena har ju haft en fenomenal tillväxt. Ja. Alltså nu har hela fastighetssektorn gått bra.
Ja.
Men om vi tittar på omsättningstillväxten i Catena, så hyresintäkterna. Mm. Vi kan titta på andra mått också, så har de växt mer än branschen.
Och
det
är drivet och gått bättre än branschen.
Och det är drivet av det här, förändrade köpbeteenden. Sen är det en väldigt skicklig ledning och så också. Men...
Dansk sminkföretag, kan man säga så?
Ja, Matas, stor sminkkedja i Danmark som kan man säga liknar lite Kix i Sverige, om man ska dra en parallell. Väldigt, väldigt många butiker. Små butiker, fullproppat med smink och kosmetik av olika slag, utmanas ju nu såklart av e-handeln.
Ja.
Vi ser fler och fler som säljer smink på nätet och gör det väldigt framgångsrikt. Det är ju produkter som faktiskt passar på nätet. Mm. Så de matas ju mitt uppe i en stor omstrukturering, kan vi säga, där de lägger ner butiker, de försöker själva bygga upp sin e-handel. De gör nog rätt saker, men det är ju en väldigt stor utmaning för dem.
Sent ut, eller?
De började på allvar förra året. Alla är väl lite sent ute egentligen.
Ja.
Alla är tagna på sängen av den här förändringen.
Men det här beteendet tar oss också in till en av era senare investeringar.
Mm.
Och det är nämligen Dustin. Här är kursutvecklingen sen, vad blir det? sen ni gick in i november 2018, där ni är upp ungefär 14%, lite slagigt. Här någonstans tror jag rapporten kommer. Den kom för ett par veckor sedan, var det så? Kraftigt upp. Sen började den gå ner inför. Jag vet inte om det beror på den här uppgången. Men
lite
uppenbarligen så var inte marknaden helt nöjd med rapporten. Jag vet inte om det har att göra med den här grafen. För det här är då den vita i organisk tillväxt. Den ser ju jättefin ut. Mm. Och så har du då lönsamheten som står stilla, kan man säga så. Är det det som marknaden är bekymrad?
Ja, den här är väl lite en besvikelse. Ja. Jag hade velat se så där. Men de fick ett jättekontrakt i Danmark i slutet av förra året. Och de där superstora kontrakten till stora företag och myndigheter, de brukar ha låga marginaler.
Okay.
Relativt vad Dustin har som snitt.
Ja.
Och så var det i det här fallet också. Speciellt låga är marginalen i början på ett kontrakt. Mm. Så kan det bli mer och mer service efter ett tag. Men, så att, det var det där stora kontraktet. Sen hade man även faktiskt slut på en del produkter här i julhandeln. Vilket det var inte så bra.
Nej.
Men det var problem med någon leverantör och så. Så man fick inte väga allting. Så att jag tror att det är kortsiktigt att den här lite dämpad marginalen. På lång sikt finns det ju mera att hämta.
Och jag vet inte om det är den här. För att, det som är intressant med den här. Du pratar om att de stora bolagen drar ner marginal. Det är sämre marginaler. Och då vill man rimligtvis komma in på små och medelstora företag där marginalen är bättre. SMB är just små och medelstora företag. Ungefär 40% av omsättningen i andra kvartalet. Men närmare 60% av resultatet.
Ja.
Uppenbarligen bättre lönsamhet här.
Absolut, precis. Och den, du skulle kunna haft med en bild till vad den här var för några år sedan. Den här är ju växande andel.
Ja.
Och den här är sjunkande andel.
Och det kommer fortsätta så?
Det kommer fortsätta så. I varje fall enligt ledningen så fokuserar man på att växa det här området. Nu fick man visserligen då ett jättekontrakt här. Så nu var det lite åt fel håll i det här kvartalet.
Man tackar inte nej till kontrakt.
Man tackar inte nej till ett lönsamt kontrakt.
Nej.
Och det är väl lite, kan man säga, kulturen i Dustin, att man vill väldigt gärna växa.
Mm.
Jag hoppas ju att man också håller det man har lovat, att växa på rätt sätt.
Okay.
Där så, man är mest lönsam.
Så du tror här kommer man göra investeringar, här kommer man göra förvärv?
Absolut.
Så den här delen kommer öka?
Den kommer öka och det driver såklart
och det driver marginal. Och då borde vi komma tillbaka till den här då, lönsamheten.
Att den här ska upp.
Det är inte så många som följer det här bolaget. Vi har pratat om det förut, att det är nästan ingen som följer de mindre bolagen. Vad är din bedömning av värderingen för ett sånt här bolag?
Vi värderar det, på våra siffror så värderas det runt P15, P16.
Ja.
Och det tycker jag är ganska försiktigt mot att de har vuxit med omkring 10% nästan sedan starten för ungefär 20 år sedan de startade bolaget. Årligen väldigt hög tillväxt och stabil tillväxt. De har bara ett dåligt tillväxtår, det var där efter Lehman 2009, när hela IT-branschen gick in i en dålig period. Då tappade man ett par procent. Man växte bättre än branschen, men man tappade några. Förutom det året så har man vuxit jättestabilt.
Och just nu, din bedömning av marknaden, om man tittar också på den organiska tillväxten, är fortsatt
stark. Ja.
Är de konjunkturkänsliga?
Nej, jag tycker inte det. Inte som vi ser det. De är ju framförallt experter mot små och medelstora bolag. 10, 20, 30 anställda. Och du behöver ett antal servrar och datorer och några brandväggar och så vidare. Mm. Det behovet kommer finnas där. Och det man kan vara rädd för kanske är konkurrensen då, Amazon och sådana nya aktörer. Men där tror vi och många att du vill ändå ha en kontaktperson. På ett mindre bolag så vill du gärna kunna ringa någon och få hjälp och koppla ihop den här brandväggen med de här 10 datorerna och så vidare. Mm. Och sådana saker håller inte Amazon på med, Google och Microsoft gör inte heller det. Ja, du får prata med någon tekniker på Irland, men du blir galen efter ett tag. Så att de har ju hittat ett område där de faktiskt är en stark spelare.
Mm.
Sen det här med köpbeteendet måste jag nämna, var liksom i det här temat att vi laddar ju ner mer och mer software. Ja. Förut köpte vi ju programvara, men nu laddar vi ju ner och vi prenumererar mer, så affärsmodellerna håller ju på att ändras.
Mm.
Och det gäller både konsumenter, men det gäller även företag, att företag laddar hellre ner eller har prenumererar på mjukvaran som en tjänst. Och det här gynnar också Dustin, för det är högre marginaler på mjukvara.
Mm.
Och de erbjuder ju idag de här molntjänsterna som Amazon erbjuder. De säljer ju, där är ju Dustin en återförsäljare av de mjukvarorna. Så att, och där är det högre marginaler, så att vi kommer se mer och mer tjänster i Dustin. Mer och mer prenumerationsintäkter. Det tror jag också på lång sikt. Det, det här tar ju tid, det tar ett antal år. Det är därför vi är långsiktiga. Ja. Men det, på tre års sikt så kommer man se att det här har gynnat oss.
Men den strukturella, eller den omvandlingen ni ser, det är att man går, för att sammanfatta, mot små och medelstora företag kommer få en större andel. Det finns en underliggande tillväxt som kommer ge fortsatt bra efterfrågan. Men att marginalerna kommer börja ticka upp framöver.
Ja. Precis.
Det var en bra sammanfattning.
Jättefra.
Och värderingen var inte så hög. Ja, du, nu får vi gå tillbaka och kolla på rapporterna som kommer. Mm. Vad är det, något annat du håller utkik på närmsta tiden? Vad gäller rapporterna? Är det någon speciell sådär?
Ja, vi följer våra stora innehav. De kommer allihopa här nu. Vi är ju värdeinvesterare. Så vi gillar lågt värderade bolag. Men tillväxten i de här bolagen är lika viktig ändå. Ja. Så vi vill, och det har ju varit en viss oro kring konjunkturtrenden och Europa verkar lite svagt och så vidare. Så vi vill ju se att tillväxten håller uppe i flera av våra bolag. Det blir jätteviktigt.
Det blir viktigt. Kul att ha dig här igen.
Tack, och kul,
kul att se dig.
Ja,
och kul att se er, eller jag ser er inte, men ni ser oss. Ha en fortsatt fin dag. Hej på er.